Vad hände min pappa och mig? Vi har varit med om flera selektioner. Och vi var flera gånger separerade. Och så min pappa var i ena gruppen och jag var i en annan grupp. Men vi visste aldrig vilken grupp som är bättre. Slumpvis plockade de ut från varje block människor. Och de skulle transportera någonstans som man inte visste i förväg. Ja. Men det kunde vara både gaskammare på platsen eller till en annan koncentrationsläger. Så när de separerade min pappa från mig, så vi var i två skilda grupper. När jag gick fram till SS-mannen och bad om jag får vara med min pappas grupp, eller vice versa, om min pappa bad, då fick jag stryk och de piskade mig bara därför att jag bad att jag vill förena mig med min pappa. Men ofta har vi lyckats springa till varandras grupp bakom ryggen på dem. Så jag har lyckats springa till pappas grupp eller vice versa. Så jag har vandrat med min pappa i 7 olika läger på det viset. Tillsammans. Och de sista 2 som jag var med var jag ensam, överlevande. Efter 3 månader har de transporterat oss till Skarzysko-kamienna. Tillsammans i samma grupp. Det var i Polen, det var en fångläger, men det var enbart för judar. Det fanns bara judar där. Och där hade de inga gaskammare, inget krematorium, och de hade skjulbana istället. Så varje morgon har de plockat ut några 100 människor och körde bort dem in i skogen och körde dem i massgravar i Skarzysko-kamienna. Där jobbade vi i en ammunitionsfabrik. Det var en polsk ammunitionsfabrik före kriget där. Och man tillverkade granater för de tyska arméerna. Vi jobbade både inne vid tillverkningen, vid produktionen, och vid transporter. Vi lastade och låsade granater på järnvägsvagnar som skulle gå till fronten. Och där borta var ännu sämre, hade vi med mat, och det var sämre hygien. Och det var många som fick tyfus. Jag blev smittad av en smittad lus och jag insjuknade där på tyfus. När tyskarna fick reda på att någon hade tyfus, då körde de till skjulbana. I detta lägret fanns en judisk kommandant. Tyskarna hade ju den metoden, hade en kontakt mellan en judisk företrädare för en judisk grupp. Det var en judisk kommandant. Och det råkade vara en vän till min pappa. Och min pappa har berättat för honom att min son har fått tyfus. Vad kommer då hända? Kan du göra någonting åt mig? Så han, den där chefen, gömde mig i ett litet rum i barack under min tyfusperiod. Och tyfuskrisen varade alltid 12 dagar. Om man överlever den 12:e dagen, då har man chans att överleva. För då är man medvetslös, man har mycket hög feber. Det är processen när man har fläckfiber. Och jag har överlevt de 13:e dagen. Och tack vare den bekantskap som min pappa hade med honom kunde han skaffa lite extra soppa och lite extra bitbröd. Och jag har återhämtat mig. Sen har han släppt mig därifrån utan att tyskarna visste att jag existerade överhuvudtaget. Och jag fortsatte att arbeta med min pappa i ammunitionsfabrik. Sen var det så småningom selektion och de transporterade också oss tillsammans till en annan koncentrationslägret som ligger i Polen som heter Częstochowa. Och där har vi också arbetat i olika på gjuterier och hytter och gjorde transportarbete och så vidare. Och då var det år 1945. Det var redan mars månad, mars-april månad och i början på maj. Och då började de ryska trupperna invadera Polen. Det var 1944-45. Och tyskarna kom in i lägret med lastbilar. De lyckades i sista stund evakuera hela lägret och transporterade oss till järnvägsstation. Och de körde oss till Buchenwald. Mm. Och den resan tog cirka 3 dygn ytterligare. När vi kom till Buchenwald, fanns inga arbetsuppgifter åt oss. Vi låg i barackerna och jag var tillsammans fortfarande med min pappa. Och efter 3 veckor har de genomfört selektion igen. Och de transporterade oss, den gruppen som jag var med min pappa, till en annan koncentrationsläger som heter Dora i Tyskland. Och det fanns redan cirka 40 000 fångar. Det var april 1945 redan. Ja, då vi jobbade i vitt ammunition. De hade i en tunnel under jordisk fabrik. Vi tillverkade ammunition. Eller arbetade man ute på fältet. Man byggde baracker och andra saker. Man var rallare. Och genomförde så småningom en selektion. Och jag och min pappa hamnade i en annan grupp som skulle transporteras till Nordhausen, en känd koncentrationsläger. Men när vi var på väg till Nordhausen hade det visat sig att de hade inte plats åt oss. Då släppte de av oss i några kilometer, kanske 10-12 kilometer, jag vet inte exakt, utanför Nordhausen i såna provisoriska bilgaragerna, gamla bilgaragerna, med taktråd runt om naturligtvis. Vi hade inga arbetsuppgifter där. Vi låg på betonggolvet och vi var i dessa garagerna. Men just då, 45 i maj månad, april månad, pågick häftiga attacker, bombardemang av de allierade. De blev mer och mer omringade av de allierade. Och då tillämpade tyskarna ett system att när allierade började närma sig en viss koncentrationsläger, det var i samtliga läger, då har de evakuerat lägret och marscherade längre bort med fångarna till andra koncentrationsläger. Men dagen, och det var meningen att de skulle genomföra i dessa garagerna. Så kvällen innan de genomförde en selektion, de skulle plocka ut några tusen människor som skulle marschera dagen därpå, men vi visste ingenting om att det gällde marschen. Vi hade ingen aning om. Och de separerade min pappa. Min pappa var meningen skulle vara i den grupp som skulle marschera ut dagen därpå. Och denna gång gick inte att förenas. För vi var så väl bevakade att vi kunde inte springa till varandras grupp. Så min pappa med den grupp som skulle marschera ut, som vi fick reda på efteråt, alltså, att de skulle marschera ut, placerades i garage nummer ett. Och jag stannade i garage nummer två. Då var det en kamrat till min pappa som sa till mig, vet du vad jag tänkte? Då har de separerat din pappa, vi ska hålla ihop. Och jag var glad att en äldre person ville ta hand om mig. Jag var fortfarande barn. Och dagen därpå var det meningen, fick vi reda på sedan, att de skulle marschera ut. Men de som skulle stanna kvar, de skulle bli av med oss på ett eller annat sätt. Men tidigt på morgonen var det flyglarm. Och vi hörde, när det var flyglarm, då såg vi att tyska vakterna började sticka iväg från lägret. Och när vi hörde att det kom väldigt många bombplan närmare och närmare och närmare. Det var amerikanska bombplan. Och då började några av våra fångar också springa från garagerna. Då sa jag till min nya goda vännen som jag har lärt känna kvällen innan. Vet du vad, Isaac? Vi sticker. Titta, vakterna har stuckit iväg och några av våra springer också. Vi sticker vi också. Och han kramade om mig. Han höll mig fast. Han var rädd att lämna garaget. Han sa till mig, nej, vi stannar här, sa han till mig. Och jag vet inte, det var någon instinkt inom mig som ledde mig att jag släppte mig lös från hans grepp och jag började springa mot taktråden som var kanske 15-20 meter från garaget. Och jag hann inte komma längre än till taktråden. De kom kanske 30-40 stycken amerikanska bombplan och de mejade alla tre garagerna jämt med marken. Jag vill här poängtera en viktig sak för forskningen, att de allierade har aldrig bombat de stora kända koncentrationslägret där de visste att vi fanns där. Men de visste inte att i dessa garagerna provisoriska fanns fångarna, annars skulle de inte ha bombat. Jo, när bombardemangen gick över, flyglarmen gick över av hela lägret. Jag låg vid taktråden. Jag kom inte längre. Och av hela lägret överlevde cirka 250 stycken. Och jag var bland dem. Sen efter bombardemanget, då försökte jag krypa med sista kraften i garage nummer ett. Och jag försökte leta efter min pappa. Men alla var så kolsvarta, oigenkänniga. Jag kunde inte ens känna igen vem är min pappa. Så jag blev ensam, överlevande. Nu av hela min familj. De 250 som överlevde, vi har grupperat om oss i mindre grupper. Och vi försökte lämna lägret. Jag var i en grupp på 12 personer och jag var ensam jude i denna grupp. De övriga var kristna av olika nationaliteter. Och då vad jag gjorde, det var också instinkt att jag tog den magen David som jag hade på min kavaj. Och jag slängde bort det, för jag visste att i detta sammanhang är farligt att vara jude.